Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Våran predikotext idag, den första söndagen efter 13 dagen, den hämtar vi från Lukas evangeliets 13:e kapitel. Jag kommer att börja i vers 15 och läsa några verserna, 15-17 och sen 21 och 22. Så lyder det heliga ordet. Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnade himlen, och den heliga ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Plötsligt klarnar. Jag vet inte om ni har varit med om någon sån upplevelse, att något ni har gått och funderat på och som har verkat svårt plötsligt känns enkelt och självklart. Arkimedes, han var med om en sån upplevelse. Han hade fått ett uppdrag av sin kung att försöka räkna ut hur man kan beräkna volymen på oregelbundna föremål. Hur gör man om man inte kan mäta sidan enkelt och den andra sidan och ha en formel för hur man mäter volym eller yta? Och så skulle han bada, och han var ju djupt försjunken i tankar. Och så när han la sig i badkåret så tänkte han på något han säkert hade sett 100-tals gånger innan, kanske 1000-tals. Vattensteg när han klev i badkåret. Och det sägs, jag vet inte om det är sant, det sägs att han blir så uppspelt över att ha förstått hur man kan räkna ut volymen, att han naken sprang genom stadens gator och ropade: eureka, jag har funnit det. Nu förstår jag. Plötsligt klarar. I våran text idag så är det någonting som plötsligt blir tydligt, som egentligen var självklart hela tiden, men som inte var det. Det börjar med en oklarhet. Folket, de lyssnar på Johannes döparen, och de ser att han är väldigt populär. Hans predikan är väldigt uppskattad. Människor lyssnar på honom och låter sig döpas av honom till omvändelse för sina synder. Och så står det att alla undrade i sina hjärtan: kan Johannes döparen vara Messias? Är det han som är den utlovade frälsaren? Det fanns en oklarhet här. Och så plötsligt blir allting tydligt när Jesus blir döpt. För då så sänker sig den heliga anden ner över honom som en duva i fysisk gestalt. Och dessutom talar fadern från himlen. Och så hör människor ett muller, ett dån: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Ah, självklart. Det borde vi ha fattat, tänkte man kanske. Allting blev tydligt. Varför blir Jesus döpt? Ja. Vi vet att han är ungefär 30 år när han blir döpt. Han döps inte för att renas från synden. Det är det vi har dopet till idag. Vi bär fram även spädbarn till altaret och till dopfunten, och så döps de i faderns och sonens och den helige andes namn för att renas från synden. Det är inte syftet för Jesus, för han är ju född utan synd. Och får höra om att han redan som barn är speciell och märklig. Vi får höra om hur han som 12-åring i templet ställer sådana kloka frågor att de skriftlärda blir förundrade. Vi hör om hur han tillväxer i nåd och sanning och är lydig mot sina föräldrar. Han har ingen synd som blev renast. Det är inte därför han blir döpt. Men han döps dels för att helga dopet. Han fullföljer det som ska göras. Och i och med missionsbefallningen som kommer senare, när vi Jesu himmelsfärd, då uppmanar ju också de kristna att predika ordet och att döpa alla människor och göra dem till lärjungar. Johannes döparen, det får vi läsa om i ett parallellställe. Han blir förskräckt när Jesus säger åt honom att han vill döpas. Han säger, Johannes alltså, jag är inte värdig. Hur kan jag döpa dig? Och så säger Jesus, låt all rättfärdighet fullkomna. Jesus låter sig döpas också för att bli insatt i sitt ämbete. Han är ju tre ämbeten, brukar vi säga. Han är både kung genom att han regerar i våra hjärtan. Han är profet för att han predikar faderns ord och vilja och förklarar oss för oss andliga sanningar, uppenbara saker för oss som vi inte själva förstår. Och han är också präst i en gammaltestamentlig mening, för han frambär offer för synden. Inte offerdjur, utan sig själv, sin egen kropp och sitt eget blod. Den här tjänsten, den börjar nu. Den börjar vid hans dop. Han inträder i sitt uppdrag. Och hans dop blir till uppenbarelsen, epifania, för dels de som är där, men också för oss som läser om honom idag. Gud vill att vi ska förstå vem han är. Gud vill att vi ska förstå vad han vill med oss. Och därför uppenbarar sig Gud för oss på flera olika sätt. Ibland så kan vi kanske drabbas av en sån här klar syn när vi ser en vacker solnedgång. Kanske tänker, oj vad vackert det här är. Det finns nog någon där ute som har skapat allt. För någon annan kanske man drabbas när man studerar skapelsen och förstår hur celler och aminosyror samarbetar för att vi ens ska kunna leva och fungera. Kanske drabbas man då av insikten, det här kan inte vara en slump. Det finns någon bakom allt. Eller när vi läser om ögats uppbyggnad och hur många saker som måste fungera för att bara ett organ i kroppen ska kunna skänka ljus och uppenbarelse och klarhet till människan och till djuren för den delen. Kanske vi drabbas av en sån här insikt. Det är nog inte en mutation som slumpmässigt har växt fram stegvis över miljontals år. Det finns en skapare. Eller kanske drabbas vi av en sån Guds uppenbarelse när vi känner av vårt eget samvete. När vi känner av att vårt samvete plågar oss. När vi drabbas av insikten att det finns saker som är rätt och fel. Och att allt inte är en social konstruktion. Då kanske vi börjar fundera på, var kommer dessa rätt och fel ifrån i så fall? Var kommer de ifrån? Allt det här är del av det vi brukar kalla för den naturliga gudsuppenbarelsen. Sånt som vi kan förstå, ana, söka oss fram till utan Bibeln. Men det finns också en särskild gudsuppenbarelse där Gud avslöjar, berättar, förklarar att han inte bara är mäktig, att han inte bara är evig, utan han också är kärleksfull, att han vill ha en relation med dig och mig. Den särskilda gudsuppenbarelsen förklarar också Guds frälsningsplan. Och det ser vi i våran predikotext idag. Vi ser dels Guds makt, att Fadern talar från himlen och människor, får vi läsa ett parallellställe, blir rädda. Vi får höra att den helige ande sänker sig ner som en duva över Jesus. Men framförallt får vi höra Faderns ord till Jesus: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Jesus är Guds son. Han får ett uppdrag som startar just här vid hans dom, att rädda människorna från döden. Världens frälsare är här. Vi har just firat jul. Och då tänker vi på det lilla barnet som ligger i krubban. Det lilla barnet som har skänkt som en gåva, inte bara till sina föräldrar, till Maria och till Jesu styvpappa Josef, utan till hela världen. Och vi gläds åt att det lilla barnet i krubban är världens frälsare. Men det är fortfarande ett litet barn. I våran text idag så träder Jesus fram och säger: nu är jag här för att rädda mänskligheten. Jesus är både Gud och människa. Det är ett sånt där märkligt under som vi inte riktigt kan förstå rationellt eller förklara rationellt. Men vi kan tro på det genom Guds nåd. Jesus är den utvalde frälsaren. Det här är ett tema som många, många berättelser lånar ifrån Bibeln. Om en utlovad frälsare. Vi ser det ofta i fiktionen. Vi ser det i Sagan om ringen till exempel. I Star Wars. Andra liknande berättelser. En utlovad frälsare. Det blir en grundberättelse eftersom människan har blivit anförtrott det här budskapet redan i Edens lustgård. Och även där det har blivit bortglömt, så verkar det finnas kvar som en grundtanke. Det finns något bättre. Och Gud har lovat frälsning till oss. Epifania handlar om Guds uppenbarelse, att Gud förklarar, uppenbara sanningen för oss. Men också i andra hand om människans insikt. Vi ser många exempel på det i Bibeln. Hur det som tidigare har varit fördolt, omöjligt att tro på, plötsligt blir tydligt. För Paulus, som då var Saulus, så var den kristna tron en fiende. En rival till den judiska tron. Han som farisé tänkte att hans uppdrag var att förfölja de kristna och helst utrota dem. Att försöka fängsla ledarna så att den här rörelsen som han tänkte skulle försvinna. Och på väg till staden Damaskus, dit han skulle resa för att fängsla de kristna ledarna och varna för den kristna tro och för predikan om Jesus, då drabbas han av en sån här insikt. Jesus säger, det här är efter en sinnesfärd, visade sig för honom och sa: varför förföljer du mig? Varför förföljer du mig? Saulus kommer till tro och blir Paulus. Helt plötsligt blir allting tydligt. Han har ju studerat de gamla testamentliga skrifterna. Han kan dem, utan och innan. Och han väntar också på en messias. Och helt plötsligt så faller liksom pusselbitarna på plats. Och det är självklart och tydligt. Jesus är messias. I våran nytestamentliga text idag, då fick vi höra om fångvaktaren i Filippi, som hade som jobb att vakta fångarna och se till att ingen kunde rymma. Och han visste att reglerna och lagen var sträng. Och om man slarvade och lät fångar komma undan, då blev man själv döden. Och det är därför han var så nära i våran text till att ta sitt eget liv, när han märker att alla portarna, alla dörrarna i fängelset står öppna. Han vet att han kommer att dö, och då tycker han väl kanske att det är bäst att göra det själv. Men innan han hinner kasta sig på sitt svärd, så säger Paulus: stopp, stopp, vi är alla kvar. Ingen har flytt. Som genom ett under så har alla de här fängslade fångarna suttit kvar i fängelset, trots att dörrarna öppnas. Inget fängelseuppror, ingen massflykt. Och fångvaktaren i Filippi, han drabbas av en insikt. Det här är inte något naturligt som han är med om. De här personerna som har kastats i fängelset, Paulus och Silas, för att de har predikat om Jesus, de måste tala sanning. Han vill genast bli döpt. Han drabbas av en sån här klarhet och insikt. Det finns ett uttryck på svenska: undrens tid är inte förbi. Undrens tid är inte förbi. Det är ett intressant uttryck. Ibland så tänker vi så här, kanske: vi skulle behöva lite mer under och tecken. Om Gud bara lät oss utföra fler mirakel, då skulle nog människor vända sig till Gud. Då skulle vi få se såna här händelser när det plötsligt klarnar, när människor plötsligt kommer till insikt. Lite mer under och tecken. Men då tror jag att vi inte tittar tillräckligt noggrant, inte tillräckligt uppmärksam. Det finns ingen här, tror jag, som inte har varit med på ett dop. De flesta har själva blivit döpta som små barn, men också varit med som vuxna. Det är ett under som sker. En plötslig klarhet. Ett litet spädbarn kanske förs in i Guds rike och får tro på Jesus, trots att de inte själva kan uttrycka det. Eller en människa som levt ett långt eller kort liv i världen utan kunskap om Jesus, utan tro på honom, kommer plötsligt till tro. Är inte det märkligt? Ja visst, det är ett under. Det är en insikt som Gud själv ger. Budskapet, evangeliet, Herrens, Faderns ord till sonen i våran text idag: du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Det här är Messias. Det budskapet skapar tro och insikt. Det finns ett annat talesätt, och det är att mörkret är aldrig så djupt att inte ljuset kan besegra det. Vi kanske ibland känner oss lite missmodiga i vår samtid och tänker att evangelium och kristendomen, Jesu ord, är på defensiven och krymper och försöker försvara sig och försöker överleva. Det är mörkt andligt sett. Det är mycket mörkt, kan vi känna. Men det är intressant att det blir aldrig så mörkt att vi inte ser ett ljus som tänds. Mörket blir inte så kompakt att ljuset inte kan genomtränga. Nu är ju alla foton digitala nästan. Men kanske någon av er som har varit inne i ett gammaldags mörkrum där man framkallade foton. Det var väldigt svårt att få det tillräckligt mörkt. Man kanske har helt svart på alla väggar och i taket, och ändå tränger in lite ljus under dörren. Man måste isolera där också. Så kommer in lite ljus genom nyckelhålet, så måste man tejpa för det. Ljuset tränger in i mörkret. Och så är det också med evangeliet. Så är det också med Jesu ord. Det blir aldrig så mörkt att det inte kan lysa upp. Det får vi ta som en uppmuntran. Plötsligt när vi minst anar, så klarar och ljuset segrar. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, nu när vi är inne i epifania, i uppenbarelsens och upplysningens tid, så tackar vi dig för budskapet om Jesus som dog för världen. Vi tackar dig för att du har gett oss nådemedel som kan skapa tro, upplysning i våra hjärtan. Vi tackar dig för att vi har fått ta del av det budskapet, och vi ber att det ska nå fram till fler och fler människor. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.